Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men då räcker vi härifrån Malmö också.
Är gubben. Du i Malmö?
Jag är i Malmö. Jag är i Malmö. Malmö right. Arena för att vara ganska exakt.
Har du hunnit smälta din tunga, tunga förlusten? Förlåt om jag river upp ett blodigt plåster i ballen.
Nej, det vet jag inte. Inte helt. Men...
För jag har inte gjort det nämligen. Jag har inte smält
det. Nej, men det kan jag inte heller säga att jag har gjort.
Det var brutalt, Malmö.
Men ja, vad ska man säga? Vi var där, vi var nära, men tyvärr så förlorade vi precis, vad kan man säga, mållinjen, kan man säga så?
Ja, om vi ska ge en minimal recap för er som inte har koll. Ett, ni som inte har koll, ni är sämst. Två, det vi pratar om är ju såklart Simons previa. Previa löste ni ju. Mm. Och första matchen i previa pratar vi nu, va?
Ja, men precis. Jag och Ignacio Piotr kvalade in från pre-previa till previa. Och
i previa, ja, för det blev ju inget wildcard just denna World Padel Tour Malmö.
Nej.
Så det fick bli kvalet.
Precis, den fick jag inte. Så att det fick bli gamla goda kvalet. Som,
i Skurup?
Exakt, i Skurup också. Och där lyckades vi kvala in till previa. Och där fick vi möta Chippy och Villarinho, som är ett par som har kvalat in många gånger på VPT detta året och är ett stabilt
par. Två, tre gånger?
Nej, mer.
Ja, det är så?
Ja, jag skulle väl nästan säga ju, mer åt fem, sju, åtta gånger kanske i år har de kvalat in. Kanske. Ja.
Så hur kände ni inför matchen att det var en tuff lottning, eller så här, tuff match till och med för att vara första omgången i Previa, eller hur?
Ja, men det får man säga. Det finns ju tuffa matcher och tuffa matcher. I Previa är alla matcher tuffa, men man hade ju möjligheten att möta antingen ett annat pre-Previa-lag eller ett lag som är redan i Previa. Och i detta fallet fick vi möta ett lag som var redan i Previa. Men det var, jag måste faktiskt säga att jag var jävligt taggad. Det var jävligt kul att spela i Skurup för att man kände det svenska stödet och alla var ju ganska nära banan, så att man kände stödet verkligen, alltså att det kändes nästan som att stödet man fick var nästan inifrån plan, så att på så sätt var det ju mäktigt att spela på hemmaplan. Ja, verkligen.
Hade du förvarnat Ignacio någonting på att det kommer vara lite stöd?
Ja, men lite grann, men inte så stökigt som det var, för det blev jävligt stökigt på slutet.
Alltså jag säga. Jäkla tryck var det. För det som var bra var ju att Stjärn och Kristoffer Persson skulle ju spela samtidigt egentligen, va? Men man valde att vänta in er match, tror jag, va?
Precis.
Så att de spelade efter er, vilket gjorde att det blev väldigt bra tryck även på er match. Eftersom att Kristoffer Persson såklart är hemmasonen som alla ville kolla på. Så att det var jäkligt kul.
Precis, hemmasonen stod för de stora skrällarna, får jag väl ändå säga. Han och Viktor spelade ju fantastiskt fin padel och stod emot och vann över många bra pre-previa-par. Så att, jag var förvånad över vilka stora skalper de tog faktiskt. Och det var ju inte så konstigt med det stödet hemmasonen fick. Så att, det var verkligen hela Skurup som vann de matcherna. Och man får väl ju skicka en extra varm hälsning till...
Stor eloge till publiken.
Till publiken och också för Persson och Victor som kunde prestera så bra under så mycket press och tryck ändå, får man väl ändå säga.
Ja, exakt. Men finns det inte något sorts, jag tänker på just när ni vet att ni ska gå upp mot Chippy och hans partner och ni vet att det är en väldigt tuff match, är det inte liksom, finns det inte någon del i en som ändå tycker att det är så här lite skönt att ja, men då är vi ändå markant underdogs, vi har ingenting att förlora. Är det inte lite gött?
Nej, men helt underdogs känner man sig inte. Jag har ju mött Chippy 2 gånger i år. Första mötet var ju VPT Miami, där lyckades faktiskt jag och Johan Bergeron slå honom 7-6 i avgörande set. Och sen i somras så torskade jag 6-4 i avgörande set. Så att jag har ju mött honom 2 gånger och varit väldigt nära. Och
tajta matcher varje gång.
Ja, men precis. Tajta matcher varje gång. Och på den här nivån så går man ju alltid in med mindsetet att nu jävla ska vi vinna. Och ha ingen respekt för motståndarna. Men vi var ganska ödmjuka för jobbet, för att jag och Nacho har väl ändå, jag kallar min partner Nacho för den delen.
Nacho.
Jag och Nacho har haft en tuffa tävlingar där vi har liksom fått kämpa oss igenom vinsterna, de matcherna vi har vunnit. Och nu fick vi ju börja i andra omgången som ett sidat par i pre-previa och fick vinna första matchen i tresättare, fick även vinna andra matchen i tresättare och sen tredje matchen förlorade vi en tresättare. Så att vi spelade i 9 set på 1,5 dag. Så att,
otroligt.
Vi har ju haft tuffa matcher och så har det sett ut egentligen hela säsongen för vår del.
Och då hade ni ändå haft 2 matcher kvar om ni hade vunnit denna också.
Precis. De vi mötte, till exempel Chippy och Vinarinho, de vann ju... matchen därefter i tresättare och förlorade kvalfinalen, alltså previa finalen i tresättare, så att även de fick ju många tajta matcher. Så att det är ju små marginaler på denna nivån.
Så är det.
Det är inte mycket som skiljer paren åt och alla kan ju spela paddel, så att jag tror det är inget par som går in som riktiga underdogs, utan det är väl snarare som att de som är favoriter, de har väl lite mer respekt och kanske
lite mer press också kanske.
Kanske lite mer press, men också mer skalle att vinna de riktiga bollarna, tror jag. Och få med sig dem.
Precis. Nej, men jag menar, det går ju alla nivåer. Det går ju alla nivåer, alltså när det gäller ranking. När man möter någon som är bättre rankad så ska ju den på pappret vinna. Så att så även om då nu Chippy och hans partner vinner, så har de ju bara gjort vad som förväntas på ett sätt.
Alltså, precis.
Sen var det ju supertight. Men, nej, men jag tycker att det som var innan vi hoppade in i matchen, om vi säger Nacho då, jag tyckte det var första tävlingen. Nu fick man ju egentligen se lite matcher, för man får inte se så mycket previa och previa matcher som streamas. Så det är väldigt, väldigt kul. Och nu fick man äntligen verkligen se honom spela ett par matcher och långa matcher, ett par set och sådär, och då får man ju lite mer bild av spelaren, och det är en otroligt fin partner då ju.
Ja, men det får jag hålla med om. Det är liksom en talang. Han har extremt mycket verktyg i verktygslådan, och det gäller bara liksom att ta fram dem i rätt lägen och att vi ska egentligen få det att funka tillsammans. Jag tror vi, våra högsta höjder när vi väl spelar som bäst, så är vi jävligt, jävligt bra och kan mäta oss mot de bästa i världen. Men sen så har vi lite för många och djupa dalar. Så att vi måste hitta den här balansen, hitta vårt spel.
Och det räcker ju med 3-4 poäng som är en dal på en match för att man inte ska vinna den.
Ja, men precis. Det räcker ju för att det ska gå till skogen.
Det räcker med ett break liksom. Så, nej, men jag tyckte det var kul att se honom, för att det som är med väldigt många även på bra nivå, det är att man oftast ändå kan se vad det är de ska göra. Jag tyckte att Nacho ibland kunde bara överraska med olika slag och olika verktyg, som du säger, och bara helt plötsligt tempoväxla långt bak från banan i en overhead ner i gallret och sådär. Så att, det var väldigt kul. Sen matchen då. Nu vet jag att du är professionell och inte, men det som jag tyckte var så himla härligt var ju att publiken kom ju innanför huden på Nacho och vad heter hans partner?
Nej, Vinarinho och Chippy.
Nej, förlåt. Chippy och Villarinho, precis. Yeah. Publiken kom ju innanför huden på dem fullständigt, både i andra och i tredje set, där de firade varje gång ni vann en poäng, och han vände sig om mot publiken flera gånger och klagade. Han var väl ute och sa till någon dummare någon gång också. Liksom.
Yeah.
Och man märkte liksom att de är under isen, och det var ju lite så ni... Ni kom ju verkligen in, ni slaktar ju dem i andra sätt för att de tappar huvudet lite. Och, då, och det kan ju lätt bli. Och då blev det liksom, då tänkte jag så här, okej, shit, de inser att sättet är förlorat. De kommer satsa på tredje, och så kommer det bli kamp om matchen. Och så blev det ju.
Så blev det definitivt. Och de var ju skakade.
Ja, helt.
De var ju riktigt förbannade där ett tag, rent ut sagt. Så att det var egentligen min familj och släkt och vänner, och det stödet, det svenska stödet som kom och hejade på, som kom in innanför huden på dem. Och det syntes väldigt tydligt, och i tredje set så började de skrika på folket.
Exakt.
De skrek ett tag där, jävla skitland, jävla folk. Mm. Oj, förlåt, det får ni bippa med det. Men du vet, de skrek ju det ena och det andra, och det var ju grova saker. Så att det jag blev förvånad över var ju hur domaren inte kunde ge dem fler varningar och poängstraff.
Det är helt otroligt.
Ja, faktiskt. Att de står och provocerar folket och skriker sådana saker, det ska ändå liksom straffas, tycker jag, på något sätt. Jag menar, slår du ut en boll på SPT så får du ju fan varning, gult kort. Här skrek de ju rakt ut till folket att de var piss och det ena och det andra. Så att,
alltså jag önskar att jag var där. Men om vi snabbspolar lite till... Som sagt, tredje set står i väger. Ni har breakchanser, de har breakchanser, och ingen lyckas riktigt ta dem fram tills det står fyra lika deras serv, och ni kniper breaket, och då går ju luften ur dem igen, för att då har de har ju tappat luften ett par gånger, och så ser man liksom hur den ena av dem vill bara ge upp medan den andra går fram och försöker liksom ussa igång sin partner. Så höll de på så om vartannat hela tiden. Och jag tyckte ni höll är väldigt coola. Men sen kommer det där ett litet klassiskt previa break där. Alltså 5-4 er serv, då är det sidbyte. Du ska serva, man har 30 sekunders paus liksom. Och han kallar på en medical där från ingenstans.
Detta är ett klassiskt trick som de gör.
Det är ett klassiskt trick.
Som de framförallt gör från M3-akademin. Man har ju sett LeBron Galant dra den också några gånger. De drog den två gånger till och med i en final mot Sanjo och Tapia. Så att, det är ett klassiskt trick. Och du vet så här, fejkan skada kanske. Och det gör ju egentligen att vi tänker att okej, han är kanske skadad. Då går vi mot honom. Och i detta fallet så ville de ju bara ha överspelet på Chippy för att han försvarar bättre.
Var det inte bara att de ville bryta momentum då? Och få liksom att
så, de ville ju bryta momentum, de ville ju bryta allt egentligen, hela matchen.
Ja,
de ville bryta allt, tutti balotti. Och det lyckades de med ju. Och dessutom så började vi spela med på killen som tog medical. Och det var ju verkligen han som spelade som bäst då när det väl gällde. Så att, där gick man ju rakt på fällan.
Men var det inte när de kallade på medical, tänkte inte du att 100% gör han det bara för psyka in, liksom? Det är inte så att han har ont i ryggen.
Nej, det såklart tänkte jag det, och det var vi helt övertygade om. Hade han verkligen haft ont så hade han ju kallat på medical tidigare i matchen, men det hade han inte gjort.
Såklart.
Så att, det visste vi, och vi försökte ju hålla huvudet kallt och hålla igång kroppen. Men vi gick ut där i det gamet, så minns jag att vi fick nya bollar också. Och för er som inte vet hur det funkar. Nej, men det är alltid bollbyten i VPT, vart sjunde och nionde game. Och
första 25:e gamet var det ju. Precis.
Och första gamet med nya bollar är alltid jävligt äckligt, för att bollen är ju helt ny och den brukar oftast glida lite på racket, så att man blir lite osäker. Det är inte vi som kanske inte... Detta gör man ju egentligen bara i previa. I pre-previa så har man inget bollbyte förrän i tredje set. Men,
ja, just det.
Så att detta är ju liksom någonting previa-spelare är mer vana vid, och definitivt huvudtävlingsspelare. Men bollen har ju tendens att vara lite halare till en början. När den är
full med gas liksom. Mm.
Och det kände vi av, och det visste vi ju. Liksom någonstans i vårt huvud så fanns den där känslan av lite osäkerhet, för att det var nya bollar. Det är aldrig kul att vara det paret som ska serva med nya bollar, utan det är alltid skönt att returnera. Yeah. Och de spelade det returgamet perfekt, och de fick med sig första bollen efter... Jag halkade till och med lite i den bollen, tror jag.
Just det,
de började med en bra lobb och halkade, de boostade i sidoväg och jag halkar. Så att de fick med sig den bollen 0-15 och därefter nästa boll var också någon boll där de liksom försvarade bra, slog någon bra lobb och vi hamnade i underläge och förlorade den bollen och hamnade i 0-30-läge.
Det är mardröm när man har 0-30 där. Man vet att man måste ta nästa och de vet att de har häng på er. Och,
Så det där sög ju stenhårt. Så att... Ja. Det var inte, vi kom aldrig tillbaka efter det. Efter 0-30 blev 0-40 och så bröt de oss blankt 5 lika och sen så var det vi kom aldrig tillbaka egentligen, utan vi spelade bara sämre och sämre och de spelade bättre, det boostade dem väldigt mycket och tyvärr så.
Det som störde mig mest var ju kanske inte bara liksom, alltså det är ju taktiskt absolut och det är en del av spelet, det är ju liksom som att filma i fotboll och allt annat, men det jag störde mig på var ju att han när de breakade tillbaka där så gick han liksom fram på nät och bara liksom verkligen skrek typ mot dig, fast det var ju mot kanske publiken på kortsidan där och men du vet, han var så äcklig i det på något sätt, förstår du vad jag menar? Alltså, och jag tyckte, jag vet inte, jag fattar inte hur du löste det, för du låg bara och tittade bort typ så, alltså det är typ som att du spelade så jäkla cool där, medans hade jag vet inte om jag hade lagt klart det.
Nej. Man vill ju bara ge dem en höger och vänster och en spark. Men,
ja, det var en kille, så jävla skön kille som var inne och kommenterade nu när han åkte ut då i Previa-finalen. Så skrev han en kommentar på hans Instagram, typ så här, på engelska. Oj, jag hoppas verkligen att du frisknar till snart med ryggen. Och så typ 12 punkter.
Nej.
Jo, och så svarar jag på hans kommentar på Chippis inlägg typ så här, med skrattemoji och en clown.
Yeah.
Och då svarade Chippy mig typ så här att de enda clownerna är de som tvingar mig att spela med en skada typ. Så skrev jag bara bebis.
Yeah.
Typ, alltså att han är en tönt. Så att jag hade lite respekt för honom innan, men jag har både avföljt och tappat all respekt för den snubben. Liksom. Så. Sen är det en del av padden, jag köper det. Men man behöver inte vara en korats bara för det.
Nej, verkligen inte. Men det här är ju två gubbar som tog tag i, som tog alla medel de kunde för att vinna matchen. Och...
Ja, för att de hade förlorat den annars.
De lyckades, de jävlarna.
Ja, men ni gör en bra match. Kan du se det någonting nu i efterhand i alla fall?
Ja, på något sätt, ja. Man fick ju se sen i efter. Alltså, det är ett lag som jag nämnde tidigare, att de kvalade in rätt så ofta och frekvent. Nu var de i Previa-final där de vann matchen efter och förlorade i en tresättare sen. Så de föll ju precis utanför mållinjen också när de skulle kvala in.
Ja, vad synd om dem.
Det är synd om dem. Man får ta med det positiva och jag känner väl
såklart
att jag och Nacho spelar bara bättre och bättre nu. Sakta men säkert, successivt. Och det gäller bara att ta steg för steg. Resan är lång, så att tävling för tävling, och nu är det inte mycket kvar av säsongen, så att det gäller bara att krämma ut det sista och njuta.
Men går det att göra det? Vad har ni för tävlingar framför er nu?
Nu drar vi till Italien och spelar en invitational tävling. Det är en liten pengatävling till helgen.
Så, ja.
Mest för två, lite matcher. Och därefter
jag tror du skulle säga mest för att få lite del.
Oh, det var du som tänker på det, egen gubben.
Nej, åka till Italien och få lite matcher, eller hur? Som att inte ni får matcher. Det är klart att jag åker dit för att vinna deg. Sluta ljug.
Nej, vi åker dit för att få lite matcher. Och sen åker vi faktiskt vidare till Mexico och spelar Premier Padel där faktiskt.
Nej, vad kul.
Så att den 23 tar vi flyget till Monterrey för att kvala till Premier Padel Mexico.
Just det. Och den går helgen där då, eller?
Ja, vi bör kvala den 26 november.
Just det.
Och efter
för övrigt då, han med Golestan fyller 30 år. Jag vet att han försöker han försöker smyga med det, men jag tänker att jag kan påminna alla som lyssnar.
Fan, 30 ska han inte smyga med. Jag trodde han var 40.
Nej, jag vet att han har lite åldersnoja, så ni får vara snälla till honom. Okej, kul.
Och efter Mexiko så spelar vi klart den tävlingen och därefter bär det av till Milano där jag ska spela årets sista tävling, och även det är en Premier Padel. Så att, nu är det
inte mycket kvar. När är den då?
Den är den 2 december tror jag den börjar. Samtidigt som SPT Masters spelas i Sverige så ska jag spela kvalet till.
Men 2 december, ska du vara där då eller ska du, åker du dit innan?
Nej, jag åker nog dit den 2 december.
Så jag lägger in det i kalendern här. Där har jag faktiskt inget.
Nej, perfekt. Kanske du kan hänga med.
Det var kul, följ med på sista.
Och så hoppar vi lite efteråt.
Exakt, och jag har ju liksom inte gjort någon video om Premier Padel, så det kanske hade behövts också.
Ja, kanske dags nu.
Milano. Ja, men den är inlagd. Okej, då har du lite framför dig. Och sen drar en ny försäsong igång, eller?
Ja, först ska jag ta en veckas semester. I okänd ort. Ni får se det på The Gram sen. Jag håller det lite hemligt fortfarande. Det är inte bestämt vad det är.
Fyra födelsedag, ta lite ledighet.
Ja, och sen så är det bara en ny försäsong. Det är dags att gnugga på och jaga
toppspelarna. Är det inte sjukt att det är en ny försäsong typ snart? Alltså det känns som att man fortfarande har träningsverk i benen från förra.
Ja, men eller? Lite så. Fan, det har gått otroligt fort detta året. Så att, men jag har åkte på en liten skada i somras, så att säsongen har ju inte känts lika lång som förra året. Förra året kändes faktiskt ännu längre. Men nu är jag egentligen bara taggad och sugen på en försäsong. Lite på grund av det breaket jag hade i somras. Så att I'm hungry bro.
My
pockets are empty. Så att jag vill bara sätta igång med försäsongen och börja jaga alla nästa år igen.
Fan vad gött att höra. Skönt att du håller dig motiverad.
Verkligen. Själv då? Hur känner du? Du går också mot ett slut. Du har ju haft ett väldigt annorlunda år, om man får säga så.
Det har jag faktiskt. Nej, men det har ju varit som du säger, ett annorlunda år. Jag fick ju den här tv-inspelningen som jag visste skulle stjäla ganska mycket fokus från min vanliga träning och paddel och sådär. Och det är ju rätt naturligt eftersom att jag inte är proffs eller elitsatsar heller, så måste man ju ta de breaksen eller de möjligheterna som man får. Yeah. Så att jag har ju liksom bara saker att vara tacksam över att jag har gjort det. Men sen samtidigt nu känns det väldigt bra, du vet. Vi skulle ju varit ute och rest nu om ett par veckor egentligen på din ledighet, men vi skjuter på det lite. Så att nu har jag egentligen ingen resa inbokad inom förrän som typ 5 veckor. Och det är typ väldigt skönt. För jag har, ja men du vet, jag har rest typ varannan vecka i över ett halvår nu. Och det är ju en superlyx ynnest som fan. Det är ju det. Men du vet ju själv hur det är. Du bor ju också från en resväska. Det är ju krävande och det tar ju på rutinerna, träningen och framförallt paddelspelet.
Ja, men det gör det. Det tar på alla fronter. Samtidigt som att det är en kul upplevelse. Ja,
nej, superkul. Så att, nej, men jag sa det igår faktiskt, jag spelar seriespel här nu på Every Paddle i Åby, och jag spelar tillsammans med min Adidas kompis Johan Forsta. Och jag sa det igår att liksom, fan, jag är jävligt rostig, jag har typ inte rört racket på 5 veckor. För jag var ju ganska sjuk innan jag åkte till Vegas och hela den biten, så att igår var väl egentligen första gången man kunde spela frisk på 5-6 veckor. Och touchen var väl inte som den var förr, men man känner ändå en glädje av att kunna börja spela igen. Så att nu blir det 2 pass om dagen ett tag framöver här, fram tills prinskorvarna har landat i magen, och det är dags för ett nytt år liksom.
Come on!
Nej, men det är kul.
Nej, men jag skulle precis fråga dig det. Du har varit lite off från padden själv. Men, men det är skönt ett tag också kanske.
Det var skönt i kanske 1-2 veckor liksom. Men sen vill man ju bara spela. Du vet också när man är sjuk, jag är aldrig sjuk. Jag blev ju svårt sjuk efter vaccinet som jag sa sist. Och jag är ju inte alls van vid det. Så jag är så himla bortskämd med att alltid bara kunna gasa och köra och få mina endorfiner. Jag kan, har jag inte paddel så sticker jag ut och springer och kör gym. Alltså jag kör alltid någonting 1 eller 2 gånger om dagen. Så att när man inte kan göra någonting av det så blir man ju... Jag tog liksom inte ens med mig träningskläder när jag var ute och reste i 2-3 veckor nu i Vegas och i San Jose liksom. Så att, men nu jävlar!
Nu jävlar!
Så nu är jag jävligt sugen. Det känns gött, och det som är roligt nu också är att det är väldigt mycket tävlingar, så att nu kan man ju verkligen, alltså för vår del eller för min del, så är det så lätt nu att köra en tävling. Jag kan ju spela B-klass varje helg om jag skulle vilja. Så jag behöver inte ta mig till Mexiko eller Milano för att få tävlingar liksom.
Nej, det är ju skönt.
Jag kan börja med att vinna på hemmaplan liksom.
Precis. Jag är lite pinnar. Men
ja, det är kul.
Men har du satt några nya paddelmål nu för året då? Kanske?
Nej, det har jag faktiskt inte. Så nu är det väl egentligen bara att försöka komma tillbaka. Hitta tillbaka i spelet och försöka få några tävlingar till. Jag tänkte jag skulle försöka pirata lite nu under lag-SM. För då är ju alla bra spelare är ju att spela lag-SM. Då är det ypperligt tillfälle att dra iväg på en sanktionerad.
Ja, just det. Smart där.
Sen kom jag på att man måste ju ha någon att spela med också. Och alla bra parter står och spelar i lag-SM.
Aj. Fattar.
Moment 22. Nej då. Men nej, inga mål så. Nu vill jag bara få volymen igen och komma igång och spela och tävla igen.
Gud.
Taggad på det. Taggad.
Gud. Men då vet ni folket där ute, PP jagar partners, så är ni sugna Precis. På att inte spela eller ställa upp i lag SM eller inte tillhör något lag som har tagit ut er, så hör av er. Slär inte i DM.
Du måste ha mer poäng än mig. Det ska jag vara.
Väldigt viktigt.
Det har alla, så att det är lugnt. Simon, det är ju ny vecka och du vet vem som är med oss.
Ja, ny vecka, samma sponsor.
Och det är Hyper!
Ja, är du. Ingen annan.
Hyper.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag är med oss och det är World Paddle Tour Malmö.
Come on, det är det. Jag sitter faktiskt just nu här i arenan. Och,
är det mäktig stämning?
Sådär.
Det är rätt, men är det fin inramning då?
Det är första dagen. Det får man ändå ge dem. Första dagen, dagtid, folk jobbar fortfarande. Så att, det så kanske kommer lite mer folk mot eftermiddag kväll.
Men
så
det är lite svensk match idag.
Ja, det är det.
När vi spelar in.
Mm. Ja, det är det. Amanda har tyvärr förlorat och åkt ut. Ja. Jag hade hoppats på lite mer, men de andra spelade jävligt bra, så att man måste ändå ge deras motståndare att de gjorde en felfri och fin match.
Och sen kommer jag ihåg från Malmö förra året var att det var väldigt svårspelat, just för att det är en isrink och isen ligger kvar under, så det blev väldigt långsamt. Är det likadant i år?
Det är fortfarande långsamt, men jag tror inte det är lika långsamt, för att jag, som jag minns det förra året, så hade jag ju dynjacka när jag satt och kollade på paddel. Det var kallt i hallen, men nu är det inte så kallt.
Okej, de har höjt lite kanske.
Det är mycket varmare i luften och de har gjort det medvetet för att det ska bli lite snabbare, så att det inte alls blir lika långsamt som förra året. Så lite snabbare är det, men det är fortfarande långsamt. VPT långsamt, så att säga.
Ja, men det var synd att det inte gick vägen för henne.
Ja, tyvärr. Och just nu i denna stund som vi spelar in denna podden, så vet jag inte hur matchbilden ser ut, men just nu ligger Albin och Martin Pinheiro under med 6-2 och 2-0. Så okay. Att vi får återkomma om den matchen helt enkelt. Vi kanske kan ta kontakt med Albin också och se vad han tyckte om upplevelsen i sig. Men det är en tuff känsla att gå ut på en centerkort på en VPT-bana, just för att den är så långsam som den är. Det är så pass mycket luft i rummet och det är en stor arena man ska spela på mot fantastiska spelare. Så att, det är svårt att prestera på topp också om man vill.
Jag hade skitit ner mig faktiskt.
Nej, det är läskigt faktiskt. Det är läskigt. Det är det. Men det är det här man brinner för. Det är det här man älskar. Och som idrottare så brukar man ändå oftast ta fram det bästa av av en själv när man får spela på
sådana här fina arenor. Ja. Det är lite som att gå ut på en scen, liksom, att man, det släpper när man väl har klivit ut, men det är läskigt att stå och titta på den.
Ja, lite så är det. Lite så är det.
Okej, men vem tror du, om vi pratar lite åt, vem tror du kommer gå långt i den här tävlingen då på både dam- och herrsidan?
Jag tror att Danny kommer skrälla lite. Danny mötte ett par som han slog för någon vecka sedan. Så att jag tror att Danny kommer gå in och skrälla ikväll. Men sen överlag så tror jag att vi har en sjukt spännande kvartsfinal. Och det är på den övre halvan. För jag tycker att Galan Lebron, som är rankad etta i världen, de kommer ställas i en kvartsfinal mot Stupa Stuk och Pablo Lima.
Och som är i högform.
Som är i högform. Och för mig idag, i dagsläget, i dagsformen, så är Stupa bäst i hela världen. Enligt mig. Och enligt många. Så att där har vi en sjukt spännande match. Och kvartsfinalen spelas på fredag. Så att folket, håll utkik.
De brukar faktiskt spela väldigt bra på långsamma banor också.
Jag tror... alltså Stupa älskar ju det. Han kommer från att ha vunnit VM nu utomhus där det gick väldigt långsamt. Så att, Stupa är i hög form. Han gillar det långsamma. LeBron, Galan, de är lite... inte formsvacka, men de har haft det tufft de senaste två tävlingarna. Och likaså Tapia och Sanjo, de har verkligen inte presterat på sistone. Så att det är en öppen klass på här sidan som är sjukt svårbettat. Så att, mitt tips till alla, det är att betta ansvarsfullt.
Såklart.
Ni måste vara över 18 år och spela inte bort pengar som ni inte har råd att förlora. Men ska jag tippa så tror jag faktiskt Stupa och Lima går in och skräller även denna
tävlingen. Men bra tips. Den tar jag med mig. Den tar jag med mig.
Aj. Så att, där har vi det på här sidan och damsidan. Vi har ju nya regerande världsmästare. Eller världsmästare kan man väl inte säga, men de är rankade etta. Nej. Och det är Paula, José Maria och Aris Sanchez. Och jag tror att det är en långsam barn
som de har jagat.
Ja, som de har jagat, som de har fått kämpa för. Och jag tror att dessa långsamma barnen kommer passa dem perfekt. Jag tror att Gemma Traj och Salazar kommer inte orka. Jag tror att barnen kommer vara lite för tung för dem. Och därför tror jag just på världsätterna på de sidan denna tävlingen.
Ja, men två bra tips från Simon. Du är ändå på plats. Du vet, du ser ju formen och du hör ju tugget. Så att som vi påminner igen om att kolla gärna in Hyper, och jag ska även slå en liten lans för att fotbolls-VM är ju runt hörnet och Hyper kommer ju självklart ha massa odds, och jag vet att de kommer ha lite fina erbjudande under fotbolls-VM, så ladda ner appen eller besök hyper.com för att ta del av alla erbjudande. Och som sagt, man måste vara 18 år, man ska alltid spela ansvarsfullt och man kan besöka stödlinjen.se. Men i övrigt så önskar jag lycka till och stort tack Hyper.
Stort tack.
Då gör vi en liten recap också. Det har ju varit VM i Dubai.
Yes.
Det gick ju ganska bra för våra svenska damer.
Ja, men det tycker jag. De var ju nära där att ta sista matchen.
Ja. Dramatiskt.
Dramatiskt.
Men också att de var nära på att åka ut innan de gick vidare.
Det också, det var ju kaos där ett tag. Om de skulle gå vidare
lite
eller inte.
Lite pinsamt faktiskt.
Ja, men och det, jag vet att FIP gör lite som de vill, och de tog med Qatar som nation också från ingenstans in i VM. Mm. Så att det blir liksom 17 lag istället för 16, så det är också så här, men hallå. What the fuck?
Vad är det här liksom? Exakt. What's up?
Qatar, vi tog väl in lite miljarder där, men vi kan väl sponsra hela tävlingen. Här har ni några...
Välkomna in.
Ja. Så att nej, tyvärr så är det negativt ju för sporten. Men överlag, det jag blev mest förvånad över och glad över var ju stämningen i finalen. På här sidan främst, för att Argentina och Spanien är ju så pass jämna på här sidan fortfarande, så att det är en jävla batalj däremellan. Och de spelar ju för sjukt mycket.
Ja, mycket prestige.
På damsidan så är ju det spanska damlandslaget är ju överlägsna. De är på tok för bra. Och det är ju ingen nation som är i närheten av hur starka de är, så att där får man ju bara ge dem en varm applåd, liksom. Ja, klappa axeln och allt möjligt. Men de är på tok för starka. På här sidan så har vi i alla fall två lag som slåss om guldet. Och det var ju så kul att se hur mycket det betydde för spelarna individuellt och nationerna i sig.
Precis.
Så att den inramningen var ju faktiskt jävligt häftig att se.
Ja, det var ett coolt mästerskap. Jag såg inte så mycket själv. Jag försökte följa lite på länk, men finalen var ju ruskig. Och det som, jag vet inte, blev Frankrike trea?
Frankrike, lyssna på det här. Första skrällen på här sidan tyckte jag, det var ju att Portugal slog Brasilien. Vilket är helt sjukt. Och då gick ju de till semifinal och Portugal förlorade då sen mot Spanien. Frankrike förlorade mot Argentina i den andra semifinalen och då hade vi en bronsmatch mellan Frankrike och Portugal. Och sjukt nog så vet jag inte hur så vann faktiskt Frankrike. Jag hade faktiskt tippat på Portugal.
Nej, men jag tycker det visar ändå också lite på, alltså om man tittar på här sidan som åkte ut mot Frankrike i bronsmatchen på EM förra året, var det väl, och det var väldigt tajt och tuff liksom. Och det stod ju avhängde på liksom sista gamet, sista matchen, sista set, verkligen liksom. Och sen likadant i kvalet ju mot Portugal, så att det är ju otroligt tuffa nationer, så vi hade ju en väldig otur i kvalet. Det kan man ändå verkligen säga med facit i hand.
Gud ja.
Men också ett kvitto på hur bra Sverige är, tycker jag.
Nej, men vi är ju bra. Men alltså, vet, det som skiljer, tror jag, det är att vi behöver fler spelare som spelar internationellt. Det är liksom... alltså, för mig, det som är oklart är ju att om vi vill slåss om en eventuell tredje plats i detta fall, vilket jag tycker vi ska göra,
såklart,
då måste vi ha en satsning bakom det. Och då måste vi ha en satsning från allt från juniorer hela vägen upp till herrlandslaget. Och spelarna individuellt i herrlandslaget måste också göra en satsning. Det räcker inte att bara spela i Sverige och tro att med tidens gång så kommer vi bli bättre och vi kommer slå dem kanske någon gång. Utan det gäller att spela mer internationellt. Det gäller att spela mycket mer utomhus. För att vi ser ju att mästerskapen går utomhus. Och det, där är vi inte för att utmana dem idag, tror jag. Varken Frankrike, Italien eller Portugal. Om vi skulle möta dessa tre nationer utomhus så tror jag att vi hade fått det tufft. För att vi har inte den rutinen utomhus. Vi behöver bli bättre. Och sen måste vi bli bättre på att spela de här matcherna mot de här rävarna och de här olika typer av spelare. Så vi behöver internationell erfarenhet, vi behöver fler satsningar från fler spelare. Bara för att höja ribban, erfarenheten och skallen till att kunna slå dem. Själv, alltså potentiellt och talangmässigt individuellt så har vi redan spelare som är tillräckligt bra, men vi behöver mer rutin, vi behöver mer erfarenhet. Så att jag hoppas att vi kan få en satsning som kommer dels från förbundet, från juniorer och även från förbundet mot oss i seniorlandslaget. Att vi får möjlighet att spela in oss och ge alla spelare som är landslagsspelare möjlighet att satsa internationellt. Och då gäller det inte bara att förbundet står bakom allt det där, men att vi har en stark svensk paddelnation som kan hjälpas åt att ge den erfarenheten individuellt och som lag till oss för att vi ska kunna vara där uppe och kriga. Och detta gäller ju både för herrar och damer. För vi vill ju lika mycket att damerna ska ta en bronsmedalj som herrarna. Så att,
ja, men såklart.
För att vi ska kunna göra det så måste vi göra det tillsammans som paddelnation. Och då ska liksom alla paddelföretag enas, vi ska ha förbundet enat och alla ska stötta oss på bästa möjliga sätt och jobba för det. För det räcker inte att bara ställa upp i ett kval eller ett mästerskap och hoppas på det bästa, utan man måste förebygga det och man måste jobba som ett lag och ha landslagssamlingar. Man måste ha x antal tävlingar utomlands för varje landslagsspelare, tycker jag, och sätta lite krav på spelare för att sedan sätta lite krav tillbaka mot alla andra partner som gör denna satsningen möjlig, och för att vi ska ha en bra och klar plan på vad vi vill åstadkomma som nation.
Men det är väl, vad är det som står i vägen för att det ska ske då? Är det liksom pengar och föreningsliv eller?
Jag tror lite allt möjligt. En satsning kommer ju från själva basen, och basen i sig, det är ju liksom, vad kan man säga, allt från juniorverksamhet till seniorverksamhet till föreningar, förbund. Så att det gäller liksom att det kommer nerifrån och upp. Och det kan ju vara allt från små orter till stora klubbar. En liten klubb, stor klubb, det spelar ingen roll. Men att man verkligen jobbar med föreningslivet, man jobbar som förening, man jobbar med att utveckla juniorer, ge dem stöd för träning, ge dem möjlighet att åka utomlands och tävla redan från ung ålder. Och likaså till våra tävlingsspelare idag, att vill man vara en landslagsspelare så måste man ju spela internationella tävlingar, att man tar den investeringen. För att vi har ju sjukt många spelare som är sjukt duktiga, som bara spelar i Sverige, som ändå sitter inne på bra sponsoravtal. Varför inte ta delar av de sponsoravtalen och åka ut utomlands och satsa lite och få erfarenhet och kanske köra några veckor om året på någon akademi här och var för att utveckla sitt spel. Det kommer göra att hela nivån i Sverige blir bättre. Det kommer göra att man själv får erfarenhet och sen har det självförtroendet man behöver som lag för att slå de här nationerna sen i slutändan. Och som jag nämnde såklart innan, det gäller liksom att fler, både herrar och damer, spelar internationellt. Vi behöver fler spelare som gör den där resan helt enkelt.
Men hur långt ner tycker du att man ska liksom kunna eller rekommendera folk att våga satsa lite internationellt? För jag tänker lite grann på, alltså om man är lite lyhörd i hallarna nu och så är det då till exempel Previa, eller vi säger det är ett VPT-kval i Skurup nu som det var ju. Mm. Och så åker lite folk vilt runt omkring från Sverige kanske som inte kanske vinner A-klasser eller som kanske inte ens vinner B-klasser och åker ner och spelar. Och då hör man ju liksom lite så här hur folk tuggar lite som att, men vad ska de där och göra? De har ju inte ens vunnit en B-klass. Alltså, nej. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar vad du menar. Nej, jag tycker att har man chansen och möjligheten att komma in i tävlingen så kör bara. Man har
som en rolig erfarenhet också.
Ja, man har ingenting att förlora. Herregud, du har ju bara allt att vinna. Så att alla ni som har möjlighet att komma in i tävlingen, kör. Jag blir liksom glad av att se alla
svenska flaggor.
Alla som anmälde sig till tävlingen i Skurup. Jag menar, det var ju många par som saknades. Just för att det var många spelare som var kvar i VM. Som inte hann hit i tid. Och det fanns ju spelare
som... Och sen är det dyrt att resa nu också.
Dyrt att resa. Det var många som inte kom hit för... ekonomin. Så att jag tycker bara att så länge du har möjlighet att komma in i tävlingen och ta chansen att spela. Nu finns det ju tävlingar som heter VPT Next. Och det är liksom Next Generation. Där har man möjlighet att plocka de första pinnarna innan man kommer in.
Det har ingenting med ålder att göra, eller?
Nej, ingenting med ålder att göra. Utan det har ju bara med rankingpoängen att göra att man kommer in i tävlingen. Så att de finns ju till nu för att man ska kunna komma in i touren. Så att, och det är mindre inhemska tävlingar i Spanien. Du hittar dessa tävlingar och får dessa poängen. Så att det finns många sätt att komma in i touren på, men jag tror att har du möjlighet att spela oavsett hur bra ni är eller hur bra ni tycker att ni är eller vad folk tror, så skit i det, bara kör så länge ni kommer in i tävlingen, så kör, tycker jag.
En rolig erfarenhet om inte annat. Alltså skitsamma, det är en upplevelse.
Spela en B-klass eller spela en VPT Next, vad fan är skillnaden? Kör bara så länge man kommer in. Vet ni, man knyter kontakter. Det kan ju vara också att du spelar någon tävling utomhus. Det ger dig erfarenhet att möta någon annan typ av spelare, för att oftast möter man
vet ju aldrig vem som kollar heller liksom. Saker och ting leder alltid till det ena och det andra. Du vet, när jag innan, när jag var väldigt ung i alla fall, alltså vi pratar kanske
länge sedan.
Nej, men vi snackar, jag tror jag var typ 14, 15, 16 där, 15. Ja. Du vet, när jag var 16 så såg ut som en 12-åring, så det är därför det är så diffust för mig. Men i alla fall, så det var strax innan gymnasiet eller under gymnasiet i alla fall, så spelade jag mycket Counter-Strike. Och det här var ju precis, du vet, när bredband började rullades ut i Sverige liksom, så det är väldigt nytt.
Ja.
Men då åkte man ju och tävlade i Counter-Strike och jag var med i ett lag, så att man åkte ut till fysiska LAN liksom för att tävla, precis som vi Sinus. Åker till liksom. Man åker till Mjölby för att spela en B-klass, så var det så här, men man åker till Skövde för att tävla i så fanns det en tävling som heter Rendezvous.
Yeah.
Och precis som i padden så fanns det sidade lag. Och man spelar ju Counter-Strike 5-5. Man spelar bäst av två kartor liksom, och så visst antal runder liksom, precis som game och set liksom. Och vi var några, ett gäng grabbar liksom, som inte hade något lag riktigt, utan vi bara slängde ihop fem polare Jag åkte dit och så kallas det för ett mixtlag liksom.
Yeah.
Och vi anmälde oss liksom, det kostade någon hundring och så var vi anmälda. Men det fanns ju sidade lag på det här då som bara dök upp på plats. Liksom riktiga lag med managers och sådär. Och de hade ju datorer fram liksom dukat liksom precis så som de ville ha det med tangentbord och sina möss och sina musmattor och sådär. Och vi hamnade, vi fick ju då ett av de här lagen i vår grupp.
Ja.
I lottningen, och vi var ju bara ett mixtlag och de var ju ett etablerat lag, så att vi visste ju att vi skulle få storstryka dem. De var ju stora namn så att säga.
Ja.
Men och jag, så det var så kul, för jag var ju liksom 1,10 lång och jag bar ju på min stora dataskärm. Alltså ja. Du vet, jag hade ju en sån där djupskärm, för jag hade inte råd med en plattskärm, de var pissdyra på den tiden.
Just det.
Och jag hade köpt den på en lördagsloppis, så att den hade liksom ingen fot, så att den stod på liksom en halvmåne och wobblade höger och vänster, du vet.
Yeah.
Så jag typ, jag fick lägga tröjor på sidan av skärmen för att inte hela skärmen skulle gunga liksom.
Yeah.
Skitsamma, spela den här matchen mot Clan Divine heter de då. Spela den här matchen.
Clan Divine, vad är det för namn? Ja, ja, skit i det.
Divine, ja. Ja, men de var liksom kända i Sverige. Och vi får ju stryk, men jag transar sönder.
Jaha.
Det här. Och när man, alltså, om jag hade transat online så hade alla bara skrivit så, vi ses på LAN, för att de tror att man fuskar.
Yeah.
Men i och med att det var på ett LAN så kan man ju inte fuska, för då kan de ju faktiskt gå fram till en och titta på ens skärm.
Just det.
Så det som hände var att jag hade så himla bra statistik trots att vi fick storstryk. Alltså jag... statistiken är typ så här, hur många har du dödat kontra hur många gånger har du dött?
Ja.
Och jag liksom så, ja men som sagt, jag transade som fan, så att jag hade svinbra stats för att få så mycket stryk.
Ja,
så
just det.
Hela lanet bara började bubbla, så att du vet, jag bara vände mig om någon gång, du vet det stod kanske så här 60 pers. Bakom vår rad då liksom, för att de bara, vem fan, jag hette Max då när jag spelade, bara, vem fan är den här Max? Så typ efter att vi har förlorat matchen, då kommer hela det här Divine-laget kommer från sitt rum med AC in i den här liksom AP-avdelningen där vi satt, där det luktade gorbis och gemenskap. Och liksom gick fram så och frågade, vem är det som är? Så satt jag där liksom en meter hög liksom och bara räckte upp handen. Det är jag liksom. Och
då bara, det är jag som är Max.
Ja, exakt. Och efter det så, vad jag menar med den här storyn då är att vi förlorade matchen. Men efter det så fick jag ju kontakt med dem. Och sen så fort de behövde typ, jag menar, en reservspelare eller något inhopp eller liknande, så fick jag vara med.
Yeah.
Och det blev lite startskottet för mig just i den biten. Och jag menar, allt sånt kan ju hända i alla andra sporter, karriärer och allt möjligt. Man vet aldrig när chansen dyker upp, så man ska liksom, man ska ta varenda lite mikrochans man får här i livet.
Varenda en. Jag håller
och bara göra det så bra man kan. Liksom. Alltså, spelar ingen roll vad man gör egentligen, men så länge man gör det, alltså, fullt ut och så bra man bara kan, så är det alltid någon som kommer se det och uppskatta det, och så kan det leda till någonting annat.
Så är det, definitivt. Ja, men så är
kuriosa.
Det. Och du vet så här, transa en match, det kan du alltid göra. Jag hade en jävla transmatch förra året. Det var min livstrans. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men det var ju Båstad när vi spelade America vs Europe, där jag och Javi Ruiz mötte Tapia och Javi Valdez.
Jag har ju kvar både din tröja och ditt rack från den dagen.
Ja.
Jag tänker att det ska smitta av sig lite, den magin kanske.
Det var jävligt mäktigt faktiskt. Och där transar man ju ner Tapia. Men
det var ju sick.
Men det är en av en miljon kanske.
Jo, men det spelar ingen roll.
För, det spelar ingen roll.
När man, för då vet man att ja, men den toppen finns någonstans.
Den finns.
Då kan man i alla fall jaga den känslan igen.
Ja,
man vet hur du... Man börjar tro på sig själv lite mer, och på de där intervallerna man gör så kanske man liksom tycker att det känns lite mer värt, för att man vet att det finns något guld i den där, i det där berget liksom.
Det gör det alltid så att det var ett bra peppsnack där, Patrik.
Eller hur?
Man ska ta alla chanser man får helt enkelt och bara köra utan att tänka.
Verkligen så. Ja, men med det kanske vi ska runda av, eller vad känner du?
Ja, jag har faktiskt en... Just nu, det är sjukt faktiskt. Jag ska faktiskt sätta mig i bilen ut i Skurup. Mm. För jag ska spela en träningsmatch, jag och Nacho mot Tapia och Sanjo. De ringde igår kväll och sa att de behövde lite conference, för det var länge sedan de vann en match. Så att då är klart vi ställer upp och spelar.
Det var conference liksom. De ringde, du får kolla hur blåslagen han är, Tapia. Han fick en liten smäll av sig själv under VM.
Mm, precis. Så att jag ska faktiskt packa väskan här, mjuka upp kroppen och försöka ge dem en liten match idag.
Fan vad kul. Så att, ja, men det får du göra. Du får berätta hur det gick sen i nästa avsnitt, så ska vi försöka inte dröja lika länge, utan ta med dig micken på din resa nu, så hörs vi när du har kommit hit.
Det gör vi, gubben. Tack för idag, och så håller vi kontakten. Och tack alla som alltid lyssnar på oss och regram. Tagga oss gärna när ni lyssnar på podden, så ska vi regramma det.
Det är svinkul när ni gör det.
Ja, vi uppskattar verkligen att ni lyssnar på vårt kött.
Så att, någon är ute och tränar, någon ligger i badet, någon är på paddelbanan, någon kör bil. Det är bara, det är så jävla gött att se vad ni gör.
Precis.
Så, vi håller tummarna för... Barre och Danne som just nu är kvar i tävlingen, va?
Ja, de är kvar i tävlingen, så att jag ska ner där och kolla läget, för att Albins match slutade precis nu.
Ja.
Och tyvärr så torskade han och Martin 2-1. Men vi får ta in Albin och se vad han tyckte om erfarenheten i alla fall, för det,
ja,
det är
en stor grej. Vi får känna dem på pulsen lite inför i nästa avsnitt.
Ja. Men Patrik,
Kemigo.
Ta hand om dig.
Ha en bra vecka allihopa.
Njut.
Tack för att ni har lyssnat.
Nu.
Puss och kram allihopa. Tack snälla Hyper.
Hej. Hej, 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 hej. Hyper.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.